Du lyssnar på Nej och åter nej av Nina Lycke i översättning av Lotta Eklund, uppläsare Alexandra Rappaport. Det är ett missnöje som jag skulle vilja karakterisera som de stora förväntningarnas missnöje. Den fulla sysselsättningen och den sociala tryggheten och en år efter år snabbt stigande standard har skapat en ny tillförsikt hos alla inför framtiden, men har också skapat en stigande otålighet över att det inte går fortare än det gör. Ur statsminister Tage Erlanders remissdebatt i riksdagen, Stockholm, januari 1956. Kapitel 1. Vad är det för mening med att jobba och slita i skolan, bara för att skaffa sig ett arbete och ett hus och några barn och fortsätta jobba och slita tills man dör? Frågade Jonas när han var 13. Varför inte bara bo i en husvagn och leva på bidrag? Fortsatte han. Och Ingrid kunde inte komma på något bra svar. För varför inte bo i husvagn? Tänkte hon. Varför inte leva på bidrag? Varför inte bara lägga sig ner? Varför inte bara ge upp? Detta var arvet. Här kom sjukdomen hon hade släpat med sig. Detta livsodugliga som hon själv kanske hade lyckats bekämpa. Men titta här, nu hade det dykt upp i Jonas. Och snart skulle det dyka upp i Martin också. Och de skulle bli deprimerade och överviktiga och spela dataspel dygnet runt. Som tur var kom det inget mer av den sorten. Men ungefär ett år senare slutade båda sönerna prata. Från en dag till en annan övergick de från att kvittra som småfåglar till att dumt stirra ner i varsin tallrik. Och när föräldrarna försökte få med dem i pratet runt middagsbordet hördes bara några grymtningar från dem. Ingrid och Jan försökte sinsemellan hålla liv i samtalen. Men i närvaro av de tigande, tuggande ansiktena var det svårt. Och dessutom var det som om de själva hade tappat förmågan att prata med varandra efter att i alla år har blivit avbrutna. Så småningom kom det ljud ur sönerna, men det blev aldrig som när de var små. Vilket ju också hade varit både konstigt och onormalt, tänkte Ingrid. Hon var trots allt nöjd. Det kunde varit värre. Så länge hon kom ihåg hade hon fantiserat om katastrofer, eller rättare sagt, hur att undvika dem. När Ingrid var 3 år gammal tog hennes mamma livet av sig. Ingrid kunde både gå och prata på den tiden. Det gick upp för henne när hennes pappa 4 år senare slutligen lyckades supa ihjäl sig. Hon var tillräckligt stor för att kunna öppna ytterdörren, knacka på hos grannarna och få dem att ringa ambulansen. Liksom hon som 7-åring kunde ha tagit vagnen till Frognerparken och vänt på sin stupfulla pappa ur den vattenpöl han drunknat i. Istället hade hon legat i sängen och sovit. Först nästa morgon. Långt efter att de över 30 sömntabletterna färdats genom hennes mamma och på vägen förstört alla organ och slagit ut alla livsfunktioner hade grannarna hört Ingrid skrika. Hon blev placerad hos morföräldrarna i Hovsäter och ibland kom hennes pappa på besök och gick och la sig i gästrummet för att nyktra till. Där låg han och gastade de små grå gubbar som skulle dra ner honom i helvetet och grilla honom på spett. Sen försvann han igen. Han kom tillbaka. Han försvann. Och en morgon hittades han i Frognerparken med ansiktet i en lerpöl. De få dagar han fortsatte vara i livet, innan han dog av kemisk lunginflammation eftersom han andats in gyttjan, besökte Ingrid och hennes morföräldrar honom på sjukhuset. När hon såg honom ligga där med tuber och slangar inkopplade, förstod hon att hon hade kunnat rädda honom. Denna lilla tanke implanterades i henne på Ullevåls sjukhus hösten 1972, medan hennes 7-åriga hjärna befann sig i ett utvecklingsstadium då den måste ha varit synnerligen redo för nya instruktioner. För tanken slog rot och växte. Snart insåg hon att hon kunde ha räddat även sin mor. Och under de år som gick sträcktes detta ut över tid och rum och fick henne att känna sig vagt ansvarig för saker som hänt på andra sidan jordklotet. Eller för den delen under andra världskriget, 1941, alltså långt innan hon själv var född. När hennes mor...